Varmt välkomna till det sjätte avsnittet av Matchvinnarpodden. Det är roligt att se hur intresset för Matchvinnarkonferensen hela tiden växer och vi snittar ungefär en ny anmälning per dag. Jag som pratar nu heter Joel Bäckström och kommer leda er igenom det här sjätte avsnittet. Ett avsnitt som vi kommer spela in tillsammans med Svenska fotbollförbundets matchanalytiker Kristoffer Bernsbom. Välkommen!
Ja, tack så mycket Joel.
Till att börja med, berätta lite grann om vad du gör på Svenska fotbollförbundet. Och vad har du gjort fram tills dess?
Oj, fram tills dess menar du från väldigt för länge sedan?
Eller? Ja, helst.
Oj, jag är född i Tanzania faktiskt. Aha. För 36 år sedan. Och mina föräldrar var där och arbetade och sen föddes jag där. Och kom till Sverige först för första gången när jag var 2,5 år. Och då bodde vi på västkusten utanför Göteborg i Kungälv. Och då började man spela fotboll lite grann där. Och tyckte ju det var fantastiskt roligt. Sen så fick pappa jobb på universitetet i Luleå. Så det blev en ganska lång flytt. Rätt så stora skillnader. Fortsatte spela fotboll där. Men blev aldrig speciellt duktig som spelare. Och jag funderade mycket på vad man skulle göra med livet. Vad man skulle bli när man blev stor helt enkelt. Och vad man skulle jobba med och sånt där. Och då dök det upp en möjlighet att läsa en fotbollstränarutbildning på universitetet i Örebro. Och det tyckte jag då lät otroligt spännande. Efter att ha spelat Championship Manager en väldigt massa timmar när man var yngre. Så att kompisars föräldrar och så här, man satt hemma och spelade hela nätterna och blev tokiga på. Men hur som helst, så jag ansökte till Örebro där och var otroligt glad när jag fick veta att jag hade kommit in på den utbildningen. Och hade då ingen som helst erfarenhet som fotbollstränare innan det. Men jag tänkte, jag följer ju med i fotboll, läser mycket om fotboll. Så jag har ju koll på de här grejerna, tänkte jag. Och det tog inte många dagar där innan man insåg att man får ju formatera hårddisken totalt. Och så får vi börja om från början och så lära oss detta ordentligt.
Så CN, erfarenheterna räckte inte?
Inte speciellt mycket. Mm. Det var inte mycket värt överhuvudtaget kan jag säga. Så att det fick bli till att lära sig allting från början på riktigt. Och väldigt glad för den teoretiska grunden som den utbildningen gav mig där och då. Och började även ta mina första stapplande steg som fotbollstränare i ÖSK ungdomsverksamhet med deras pojkallsvenska lag. Halkade jag med där. Och var med lite grann där och var otroligt roligt tyckte jag såklart. Mot slutet av den här utbildningen så skulle vi ha en period med praktik. Där vi skulle skriva dagbok som man gjorde på gamla tiden steg 4 utbildning. Och då funderade jag länge och väl var man skulle kunna hamna. Men till slut så blev det Boden då som låg praktiskt till i förhållande till mina föräldrars boende i Luleå. Så där tänkte jag att ja, men här kan man ju skaffa sig kanske en liten start utan att vara beroende av att tjäna pengar med en gång. Mm. Så blev det. Och då blev jag kvar i Boden sedan några år som tränare för juniorlaget där. Så jag hade några riktigt roliga år. Hamnade i Hammarby 2009 via Tony Gustafsson som också gick i samma utbildning i Örebro. Och vi höll kontakten sen och han såg till att jag fick komma till Hammarby. Tyvärr så gick det inte så bra för oss det året så att det blev en kort visit. Och jag hamnade tillbaka i Boden igen fram tills 2011. Och för 2010 hade jag börjat fått åka med damlandslaget som matchanalytiker.
Hur kom du in på det spåret med matchanalys?
Ja, det var
det faktiskt studierna eller var det Boden eller hur kom det in?
Nej, det var under studierna där var det helt klart. Vi hade en fantastisk delkurs som hette spelsystem och taktik 5 poäng.
Okej.
Och vi tentade av en av veckorna där med att göra en matchanalys. Och då fick vi fick två matcher var med lag från, eller matcher från EM i Portugal som hade avgjorts där på sommaren då. Så min grupp, vi fick Tjeckien, så vi fick två matcher med Tjeckien där. Och så skulle vi utifrån spelsystemets beståndsdelar som de såg ut på den tiden i tränarutbildningen, så skulle vi ta ut klipp som och på något sätt redovisa Tjeckiens spelsystem då. Och redovisa det för de andra i klassen sen såklart. Och jag kände ganska snabbt att ja, men detta programmet, det var ju ganska, för det första väldigt skoj att jobba med, och tyckte att det var ganska lätt att förstå sig på hur man gjorde. Och på något sätt så Tony sa, var inne tidigt på att det här kan bli liksom en framtidsbransch. Så liksom väljer man att nischa sig så kan det finnas goda möjligheter här. Så jag hade det lite i bakhuvudet. Och sen ett år efter vi var klara med utbildningen så ringde Håkan Eriksson upp mig, och som ju var vår lärare där på utbildningen också, och sa att de hade lite vakans på ungdomslandslagen som de då hade bestämt att ja, men nu skulle vi ha med matchanalytiker på ungdomslandslagen vid ett tillfälle per år var det då på den tiden. Och frågade om jag var lite intresserad av det. Och det var jag såklart. Så då, på den vägen halkade jag in på det och började 2007 där, gjorde de första resorna med landslagen. Och sen 2010 så fick jag frågan att åka, om jag kunde åka till Algarve Cup med damlandslaget. Och det, ja visst, jag kör på, tänkte jag. Och sen när vi åkte hem därifrån så frågade Thomas mig, Denneby, om jag ville fortsätta att jobba med damlandslaget även efter Algarve Cup. Och det ville jag såklart göra, så att det blev ju både VM där 2011 och OS 2012 sen, och hela vägen tills Thomas slutade. Och sen så fortsatte jag med damlandslaget även när Pia började över EM där. Och 2012, nu känner jag att det blir lite rörigt här med hopp i tiden, men 2012 så fick jag i alla fall en anställning, så att då började jag på heltid som analytiker här på förbundet.
Stanna upp lite vid analytiker. Hur skulle du beskriva det jobbet?
Ja, alltså för till att börja med så jag har en liknelse där lite grann som jag funderat på. Och då tänker jag mig så här, när vi inför en samling, vi ska möta ett antal lag. Och vi ska ju prata lite om OS här sen också, så att vi kan ta det som ett exempel. Vi visste att vi skulle åka till Brasilien, vi skulle möta Colombia, Nigeria och Japan. Och då försökte jag få tag på så mycket relevanta matcher som bara gick i förhållande till de tre lagen. Och då tänker jag lite grann att det börjar på samma sätt när Per Morberg står i sitt kök där och ska börja koka en fond. Då han slänger upp en halv kalv på sin skärbräda och tar fram den största grytan han har. Det är förmodligen 35 liter eller någonting. Och så liksom börjar han hålla på där med de grejerna och stoppa ner i grytan. För mig blir det samma sak, att först få fatt i de här matcherna, liksom helt oklippta matcher, så många som möjligt. Vi hittade, jag tror jag hade till slut fyra eller fem matcher med Colombia. Vi hade nio matcher med Nigeria, vi hade fem eller sex matcher med Japan. Och när Morberg slänger ner sina brända kalvben där och lite morötter och lagerblad och kryddor och grejer i sin fond, så sitter jag och klipper matcherna och börjar bryta isär dem i de olika faserna i spelet och lite andra detaljer också. Och i takt med att man börjar hitta det här lagets identitet och hitta de styrkor och svagheter som de har i förhållande till vårat lags ordinarie spelidé, så börjar man spara de klippen som känns mest aktuella och som jag upplever bäst kan illustrera hur det här laget kan mötas. Och på samma sätt så står Per Mobergs fond och kokar ner, så det blir mindre och mindre volym kvar i grytan där när den reduceras. Men det blir mer och mer koncentrerat och smakrikt. Och på samma sätt blir det för oss med Nigeria, så gick vi från 9 matcher ner till i slutändan, när vi hade sorterat bort klipp och valt ut och bestämt oss, så hamnar vi i slutändan på 10 minuter koncentrerad och förhoppningsvis smakrik information om Nigeria som spelarna fick ta del av.
Jag uppskattar verkligen liknelsen med fonden.
Ja, men det är lite, det är liksom en process som tar sin lilla tid, båda delarna, men förhoppningsvis så blir det bra i slutändan.
Hur kan startprocessen se ut? Får du fria tyglar från början, eller är det vissa uppgifter du får? När startar Nigeria sin press till exempel? Eller kommer det senare i skedet? Eller hur startar den processen?
Alla sådana grejer kommer senare. Från början så ser jag bara till att klippa, bryta isär de 4 faserna i speluppbyggnad, kontringar, okay, förhindra speluppbyggnad och återerövring.
Okay.
Och sen ett par detaljer, alla fasta situationer och så några detaljer som anfallsvapen och lite sådana saker.
Mer generellt alltså?
Ganska mycket mer generellt i ett initialt skede.
Mm.
Men vilket också gör det att vi kan titta bara på alla speluppbyggnad. Och liksom skilja ur dem och på det sättet snabbare kunna identifiera vilka mönster de har i sin speluppbyggnad, vilka spelare som är involverade och vilka positioner de har när det fungerar bra för dem, vilka ytor de söker oftast och så vidare och så vidare. Och när man väljer ut det bästa av varje fas från flera matcher, så kan man börja ställa dem mot varandra och se, har det sett likadant ut eller är det skillnader? Och vissa lag är ju mer tydliga i sitt sätt att spela, och då blir faktiskt mitt jobb lättare än om det är rörigt och varierar mycket från match till match. Och då blir det ju ett arbete att värdera vad man tror är mest sannolikt i ett möte med oss, så att säga. Och sen i takt med att jag klipper varje match så skickar jag över de till vår assisterande förbundskapten Andreas Pettersson, som tittar på sin kammare och värderar klippen på sitt håll. Och inför OS hade vi med oss Reinald också som bevakare, så han tittar på sitt håll och värderar klipp och tar ut klipp. Och sen slog vi alla våra huvuden ihop och liksom satte ihop det materialet som var och en tyckte kändes som det mest intressanta. Och då kom alla de här diskussionerna som du började fråga om. Vart startar de sin press och hur ser det ut när de gör det? Och vad ska vi göra för att spela oss förbi den pressen? När man börjar titta på närma sig en mer slutgiltig version. Mm. Vi kanske landar i att vi har det mellan 50 till 70, 80, 90 klipp totalt från alla de här matcherna som vi satt med och gick igenom. Så det kanske 30-40 minuters videomaterial som vi hade där och började sålla ifrån. Och då kom ju alla de där diskussionerna och frågorna om vad är det de gör och vad ska vi göra för att stoppa dem och för att såra dem så mycket som möjligt.
Det låter spontant som fantastiska diskussioner att sitta i.
Ja, det är verkligen oerhört roligt. Och man lär sig fantastiskt mycket. Inte minst att få vara med och vara del av sådana diskussioner med så duktiga människor som har så mycket erfarenhet som Reine och Håkan och Andreas.
Och det gissar jag på att du kan ta med dig de diskussionerna där till när du tittar på klipp nästa gång och när du förbereder inför nästa gång hur diskussionerna sker.
Ja, det är klart att man hela tiden försöker vara liksom så lyhörd som möjligt och ta in, suga åt sig så mycket man kan av den erfarenheten som de besitter för att själv bli bättre och vassare i en urvalsprocess och när man sitter och tittar på en match och får tips och idéer och tankar om vad är det jag ska titta efter egentligen, vad är det i de lägena. Så att självklart så, men det är alltid svårt att mäta den där egna utvecklingen liksom,
just det.
Hur, alltså på något sätt så sker det gradvis, att man kan ju känna att ja, men för 5 år sedan så ja, det vet jag med säkerhet att jag vet mycket mer idag än vad jag visste för 5 år sedan, men hur mycket och hur fort går det, det är väldigt svårt att veta. Men det är klart att man har en utveckling när man hela tiden, när man, i synnerhet när man får jobba med så pass duktiga kollegor också.
Nu beskrev du det förberedande arbetet inför till exempel ett stort mästerskap.
Ja.
Vad gör du under och efter, om vi ska ta OS som exempel?
Ja, under en sån turnering som OS med bara 2 stycken vilodagar mellan varje match, så under, jag filmar självklart våra egna matcher för att få så bra bilder som möjligt med bra överblick och möjlighet att kunna se backlinje till backlinje i bild hela tiden. Och sen klipper den matchen i på ett liknande sätt som vi gör med motståndarna innan, med delar upp spelet i de olika faserna och fasta situationer. Sen jobbar Håkan vidare med att plocka ut de situationerna som han vill återkoppla till laget i efterhand. Och vi andra sätter oss och jobbar vidare direkt med nästa motståndare. För att även om vi har förberett jättemycket information så känns ju alltid det som har hänt så nära i tid som möjligt som det mest intressanta. Så att även om det är bra att ha koll på hur Nigeria spelade i afrikanska mästerskapen i november 2015 mot Mali, så är det såklart mer värde att titta på hur de har agerat mot Japan kvällen före. Så att vi sätter oss och börjar jobba med det dagen efter det så fort som möjligt. Och sen hinner man inte så mycket annat under en turnering där, helt enkelt.
Vad kan du berätta något om vad som händer efter turneringen, alltså nu?
Ja, då, nej, men efteråt så då blir det ju, då gör vi en djupare analys av varje match där vi bryter ner alla matcherna i, egentligen kan man säga, i spelare, aktion, yta på och plan och tid i matchen. De parametrarna bryter vi ur och sätter samman, kan man säga, så att man kan filtrera på de olika grejerna. Utifrån ett antal definitioner som vi har kommit fram till och jobbar med. Och får då fram dels möjligheten att såklart filtrera ut klipp på alla de parametrarna. Men vi får också fram en hel del statistisk data utifrån våra egna definitioner där som vi kan titta på och lära oss utav.
Bra, så en djupare, det blir en djup inför turneringen. Det blir lite mera, vad ska jag kalla det, grundläggande under turneringen.
Ja.
Och efteråt igen har vi tid att verkligen analysera vad som hände.
Mm.
Bra, det här kommer
det,
du,
det är korrekt.
Ah, vad härligt. Det här kommer du självklart få visa under vår matchvinnarkonferens. Och jag gissar på att du kommer ta fram klipp från hur vi faktiskt spelade i OS. Så att det här blir så pass tydligt som möjligt för den som tittar på.
Ja, vi har diskuterat en del lärdomar och trender som vi har såg under OS där, som vi har för avsikt att förmedla under konferensen.
Vad kul att få ta del av det. Men det här blir som sagt ett ämne, tror jag, som blir helt enkelt mer underhållande att se på än att bara lyssna på.
Ja, det tror jag också.
Bra. Så att när du mejlade, eller när vi hade lite kontakt inför det här samtalet, så pratade du om att du gärna ville prata statistik. Och när du förmedlar lite siffror och bilder så får du nästan fascination av åhörarna. Du kan gärna få spinna vidare på det spåret med statistik och problematisera statistiken i fotboll kanske.
Jag upplever det som att jag har blivit lite genomslag för stora mängder statistisk data inom fotbollen de här senaste åren. Inte minst sen den här filmen Moneyball dök upp, och som förvisso handlade om amerikansk fotboll, men direkt började det ju liksom spekuleras i, går det att översätta i ett fotbollslag, och hur ska vi göra det, och så vidare. Och så har det ju funnits några sådana exempel lite grann där de har gjort det lite som experiment.
Jag sitter ju med den boken, kan vi säga, precis framför mig, The Numbers Game.
Ja, just det.
Why Everything You Know About Football Is Wrong.
Ja.
Där de till exempel försöker reda ut varför en fotbollsförening skulle ha köpt Darren Bent. Alltså räknat på hans värde av hans mål.
Ja, just det. Ja.
Är det någonting vi kan göra inom fotboll?
Alltså jag kan inte baseball, om jag säger så, för att kolla på den jämförelsen. Men känslan är ju någonstans att baseball är ett spel som alltid startar från liksom dött läge. Att någon ska kasta och någon ska slå, och sen börjar action. Och på det sättet så blir ju kastet och det eventuella slaget och kvaliteten på de två aktionerna blir ju så oerhört avgörande för vad som sen kan hända. Vilket inte riktigt är fallet i fotboll generellt, där det finns så många fler möjliga aktioner i öppet spel och så många olika parametrar som påverkar olika saker. Så att jag tror inte det är lika enkelt som att översätta allting till ett numbers game i fotboll som det är i de sporterna som startar så strukturerat som till exempel baseball gör.
Och fortsätt gärna spåret med, du nämnde att det här har blivit när siffrorna har kommit in i fotbollen. Fortsätt gärna det spåret som du började med innan jag avbröt dig.
Ja, nej, men per idag så är det inte svårt att få fram massa statistik och sådär, men däremot så kan det vara mycket svårare att veta vad definitionen av en siffra är. Vad finns bakom den statistiken? Vem har tagit ut den? Och hur har de definierat de situationerna? Vilka situationer kan du förvänta dig döljer sig bakom en given siffra som du får av antingen som du kan hitta på nätet eller för all del i tv-sändningar där de i grafiken under sändningen ibland kan redovisa en del statistik, till exempel över bollinnehav eller för avslut på och så vidare och så vidare. Och idag finns det ju aktörer på marknaden som erbjuder, och man skickar in en matchfilm som erbjuder att du får en kodad och du får ett dokument med tusentals siffror efteråt. Men och även om du massa siffror så vet du inte vad döljer sig bakom siffrorna egentligen. Och det tycker jag kan vara lite knepigt när man inte vet vad en siffra står för.
Kan du ge något
Och,
exempel här för att
ja,
konkretisera det?
Jag kan ge exempel, den här diskussionen med bollinnehav till exempel, som där det har ett exempel från en match i Champions League från 2012, tror jag det var, en Celtic mötte Barcelona på hemmaplan. Och det finns olika siffror angivna beroende på vilken definition man har mätt bollinnehavet med där. Och det fanns den lägsta siffran som rapporterades över Celtics bollinnehav var 11%. Och sen varierade det upp till 28% beroende på med vilken definition man hade mätt bollinnehavet.
Okay.
Och till exempel då den siffran 11%, det var det som presenterades just i TV under sändningen i den internationella broadcast-feeden. Och för mig så är liksom en skillnad mellan 11 och 28%, det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Det är mer än dubbelt så mycket bollinnehav som Celtic hade med andra definitioner än med det som redovisades i TV. Så att, det är bara ett exempel på, om man ser det där i TV, så vad är det de menar med bollinnehav egentligen? Man har ju inte ens en aning, vad är det de avser? Med vilken definition menar de bollinnehav?
Kan du ge, för jag vet inte, jag har inte ens reflekterat över
Nej.
Att det finns olika. Kan du ge exempel på?
Nej, jag har inte heller en aning vad de avser i TV, men jag vet att de hade ett sätt att mäta det som är ganska vanligt idag. Det är att man tar antalet passningar och delar med det totala antalet passningar i matchen. Och på så sätt får en siffra att Celtic kanske hade slagit 16% av antalet totala passningar i matchen. Och på det sättet definierar de bollinnehavet. Det är ett sätt. Den siffran som var 28%, det var med så kallad schackklocka. Så att man definierade att det finns bara två lägen. Antingen har Celtic bollen eller så har Barcelona bollen. Och med den definitionen så hade Celtic helt plötsligt 28%. Och för mig så är det inte så svårt att lista ut att de då vid varje tillfälle när det har varit fasta situationer så har ju inte direkt Celtic stressat livet ur sig. För de vann matchen med 2-1 dessutom. Utan det har ju gått enormt mycket tid vid varje inkast. Och på så sätt har de liksom tryckt upp den tiden med den definitionen.
Just det.
Så att, och det finns andra, det finns lite andra sätt att mäta det här också, men det här med antal passningar tror jag är ganska vanligt till exempel. Vilket innebär att om i den matchen, om Messi hade sprungit runt med bollen i 5 minuter och sen passade han den, så hade de 5 minuterna likställts med liksom en passning som knappt hade påverkat bollinnehavssiffran utifrån den definitionen.
Just det här blir i alla fall en ögonöppnare för mig som inte har kritiskt tänkt på hur definierar de bollinnehav.
Ja, och det är ju någonting som, alltså jag har ju på något sätt lärt mig det också, att ser jag en siffra så blir min första fråga, okej, hur har de kommit fram till den siffran och vad är det som står bakom den? Istället för oj, wow, aha, då måste vi göra så eller då måste vi göra si, för att jag tror man måste veta, eller man tjänar mycket på att veta vad en siffra står för innan man lägger för stor vikt vid den, antingen liksom att man, ja, det där är något vi ska göra eller det där ska vi absolut inte göra för att den siffran säger det. Men börjar man ta en massa beslut och ställningstaganden utan att veta vad det egentligen står för, så kanske man kan hamna lite snett.
En funktion som jag har varit lite dålig på hittills i podcasten, det är att samla in frågor från från deltagare och från lyssnare. Men till dagens avsnitt har du fått ett par frågor och en av dem har du redan hunnit se. Det var Niklas Egnell som frågade om det då är någon parameter som är mer intressant än någon annan.
Ja.
Och den kan man läsa i vårt Twitterflöde under matchvinnare. Men det intressanta i den frågan blir kanske, och i det här resonemanget, vilka data blir mer intressanta än andra när fotboll ska analyseras?
Ja, det tycker jag är en väldigt bra fråga. Och det är ju någonstans där som vi, det är ju det vi försöker att leta efter. Den här datan som man ser i massa matcher, att kan man hålla ett värde som är där eller där, så är sannolikheten stor att det blir vinst. För att i alla matcher som vi har legat på den här nivån så har vi vunnit eller spelat oavgjort och så vidare. Och det finns till exempel, man kan säga att det är två ytterligheter som sticker ut mest där. Och ett är: hur många gånger förlorar du bollen på egen planhalva?
Okej.
Och då har vi sett det att kan du maximera det till att göra det max 10 gånger på en match, så är sannolikheten väldigt stor att du går vinnande i den matchen.
Okej.
Och då kan man ju som coach tänka så här: jättebra, då tar vi bollen och så fort vi har den på egen planhalva så dunkar vi upp den över mittlinjen så att vi ställer att man aldrig förlorar den på egen planhalva.
Mm.
Men då kommer liksom det som krånglar till det då, att den andra tydligaste indikatorn som vi har sett på sannolikhet för att vinna matchen, det är att kunna med kontroll komma in i sista tredjedelen i centrala zoner eller inre korridorer, central korridor. Och då tror jag inte det är rätt väg att från egen målvakt eller från egen backlinje bara stå och smälla upp bollen. För vill man komma in med kontroll i de zonerna så tror jag att man behöver ha en annan typ av speluppbyggnad där man har mer kontroll över bollen och kan med bra positioner spela styr och spela sig till lägen att kunna bryta igenom centralt med den kontrollen.
Mm.
Och det visar sig att på den data som vi har samlat in här på drygt 100 matcher i flera års tid nu, så visar det sig att kan du komma in i centrala zoner, det vill säga inre korridor eller central korridor, och få genombrottet in till sista tredjedel i någon av dem, så är det ungefär 50% chans att det blir ett avslut av det anfallet. Alltså ungefär en på två anfall leder till avslut.
Mm.
Statistiskt säkrat. Men om du får ditt genombrott in i sista tredjedel i yttre korridorer, ytterzoner, så är det ungefär en på sju som leder till avslut. Så att det är ju ganska stor differens i liksom effekt, i output på att bryta in i sista tredjedelen på kant eller att göra det centralt. Och det är klart, man kan vända på det resonemanget också och tycka att ja, men det är mycket svårare centralt, så att jag får fler chanser om jag satsar på att gå ytterzoner. Ja, men då ska man, tycker jag, det kanske inte är liksom så här raketforskning att om man är vid centralt och man är närmare mål och så vidare, att det är större chans att det blir avslut. Men det som jag tycker är intressant och som vi förhoppningsvis kan förmedla till de tränare som vi jobbar närmast, är: hur ser oddsen ut för de olika grejerna? Liksom att, vad blir outputen om vi väljer det ena alternativet, och hur ser oddsen ut om jag väljer att satsa på att gå i ytterzonen? De ska ha klart för sig att men det är en på två eller en på sju som leder till avslut ungefär. Om man ser det över flera hundra matcher. Då har vi ju tittat på allt från 15 år upp till seniornivå på både pojk- och herrsida och dam- och flicksida. Så att det är två grejer. Dels det här med att inte förlora på egen planhalva mer än 10 gånger på en match. Och hur ofta du kan få genombrott i sista tredjedel. Centralt kontra kant.
Och det är alltså ditt resonemang på vilka data som kanske är mer intressanta än andra för att vinna fotbollsmatcher.
Exakt, exakt. Det är två parametrar som vi har sett över tid och många matcher på olika med olika lag i olika åldersklasser så har det gett. Ja, man har gått att se tydliga mönster i hur matcherna har gått i förhållande till de två parametrarna.
Kristoffer, jag tycker du ger ett jättebra resonemang på lite grann det du började med. Hur vi kan ta din med fleras nördighet från de här siffrorna och presentera till fotbollstränare som vi kan ha nytta av i vardagen.
Mm. Ja, och någonstans så ser jag våran roll dels att just förmedla såna här grejer som vi ser hänger ihop och stämmer väl överens med hur fotbollsmatcher går. Men sen gäller det ju inte minst att vara väldigt lyhörd för den utveckling som hela tiden sker i fotboll och med vilka termer jobba tränare idag, hur beskriver de sitt spel, hur vill de spela sin fotboll och att utifrån det kunna kvantifiera saker och sätta siffror på några av de nya idéerna och nya spelsätten som hela tiden dyker upp. Så att man kan utvärdera det på ett relevant sätt och på så vis försöka utveckla och förfina spelet ytterligare. Så att det är liksom, ja, vi försöker hjälpa till att göra tränarna bättre genom att förmedla bra data. Och sen så får tränarna göra oss bättre genom att hjälpa oss att leta efter vilken data vi ska ta fram egentligen.
I litteratur som jag har läst om till exempel vetenskaplig metodinsamling så rekommenderas det att för att arbeta i ett område som är så komplext som fotbollen är så behöver vi hela tiden ta hänsyn till omständigheterna. Alltså vilken formation spelar vi, hur ställer motståndarna upp och så vidare. Hur tar du hänsyn till de här omständigheterna när du presenterar din data?
Ja, men det är ju hela tiden en utmaning att värdera data utifrån att ja, men nu mötte vi dem och de var tvungna att vinna eller vi för oss räckte det med kryss eller det är ju också sådana omständigheter som absolut i allra högsta grad kan påverka hur data ser ut när vi tittar på det efteråt. Och samtidigt så sitter vi som jobbar på fotbollförbundet med att vi har ungefär 15 landslag från pojkar, flickor 15 upp till våra seniorlandslag. Så vi ska också hitta en modell som vi kan applicera på så pass många lag som kanske spelar ibland lite olika. Så på något sätt så blir det ju precis som du säger att man dels har vi faktiskt gjort en indelning i vilken kvalitet motståndaren har som vi möter. Hur värderar vi datan om vi möter ett lag som vi rankar är starkare än oss?
Okej, okay, ja.
Och hur mäter vi data mot likvärdiga motståndare? Och hur ser vi på det mot svagare motståndare? Så att vi har delat in där för att vi tror att det kan vara olika. Det blir inte rättvist att jämföra och säga att ja, men här, vi mötte San Marino här och då visade sig att de här grejerna stack ut i datan från den matchen som var väldigt framgångsrika. Ja, vad bra, då gör vi så mot Spanien också. Det är liksom inte relevant. Det är andra faktorer som avgör om man vinner mot Spanien eller om man vinner mot San Marino för våran del. Så det är väl något exempel på hur vi har tagit hänsyn till olika faktorer.
Mm. Bra, konkret exempel. Återigen så tycker jag det är superintressant att prata med dig och få höra den här sidan av hur vi använder data för att skapa större möjlighet att vinna fotbollsmatcher. Jag gillar också det du säger där med att vi kan då hjälpa vardagliga tränare med den här typen av data. Förutom det, har du något tips till, om vi ska kalla det, vanliga tränare utan den möjligheten som landslag har, att ändå jobba med matchanalys?
Ja, absolut. Och jag tror att i det fallet så har man bara möjlighet att få sin match filmad, så kan man göra otroligt mycket med ett kvalitativt arbetssätt och lyfta fram situationer som är lyckade utifrån ens egen spelidé och förstärka dem så mycket som man bara kan till spelarna för att få ett väldigt kraftigt verktyg i inlärningen av lagets spelsätt, spelidé. Stimulera till att locka fram det här goda beteendet som man då förhoppningsvis kan se i de här bra exemplen. Att visa lösningen och förhoppningsvis få se det oftare. Det är väl det största tipset som jag kan ge för de som sitter i den situationen.
Toppen, och där är vi inne på spelarna som såklart har en nyckelroll i att vinna fotbollsmatcher. Jag har ändå medvetet sparat spelarperspektivet lite grann. För att jag kommande vecka kommer att intervjua Andreas Pettersson som du har nämnt som kollega.
Ja.
Ni två kommer tillsammans hålla föreläsningen på matchvinnarkonferensen.
Mm.
Är det någonting som du nu kan nämna som vi kommer få ta del av på matchvinnarkonferensen som du kan bjuda på?
Ja, det kan jag. Vi har funderat lite grann och tänkte väl visa på en del exempel kring hur hastigheten i ett passningsspel, hur hög den egentligen är på hög internationell nivå och vilken fart som krävs för att kunna vara med och tävla i de sammanhangen. Det är väl lite grann en del som vi tänkt oss fokusera vår tid på där.
Kopplat till svenska landslaget då?
Ja, bland annat. Ja. Bland annat. Men också något exempel på det där som också är väldigt imponerande.
Kul att höra. Kristoffer, tack för den här pratstunden. Jag ser med spänning fram emot att få lyssna på dig den 29 oktober på Östgötaporten i Norrköping. Har du något? Ja.
Ja, stort tack. Vi ser väldigt mycket fram emot att komma dit också, så det ska bli jättekul.
Härligt. Tack för idag.
Ja, tack själv.
Hej.
Hej.